Och bara några månader senare bodde han här, Bernadotte, Jean-Baptiste Bernadotte. Han hade blivit svensk medborgare. Han hade blivit protestant. Han hette Karl Johan. Och han hade blivit adopterad av kungen Karl XIII. Så han hade alltså blivit kronprins i ett land som han knappast ens hade tänkt på sekunderna innan löjtnant Mörner dök upp i Paris på sommaren. Hans fru Desiree och den 11-årige sonen Oscar, de kom hit första gången i januari 1811. Och det blev rena kulturkollisionen för Desiree. Hon var ju på många sätt en bortskämd borgarflicka från Marseille och hade en typisk medelklass fransyskas världsbild. Det vill säga att Frankrike var ju absolut den mittpunkten i världen och det som ligger bortom det är mer eller mindre barbariskt, oftast mer barbariskt. Och den här titeln, kung av Sverige, det var för henne lika meningsfullt eller imponerande som första Ponte Corvo. För att alla hennes släktingar och nära vänner hade ju fått fina namn och titlar de senaste åren, men ingen behövde åka till Nordpolen för det. Hon trivdes inte alls här. Hon klagade på allt. Hon tyckte det var fel på maten, på inredningen, på badrummet. Fanns nästan inte alls, tyckte hon. Maten kunde man inte äta. Hon tyckte allting var tråkigt och fult. Och det vet hon också alla förstå att hon tyckte om Sverige och Stockholm och svenskarna. Hon stod bara ut i några månader. Så övergav hon man och barn. Åkte tillbaka till Paris, till salongerna, vännerna, kavaljererna och kejsarglansen. I 12 år höll hon sig borta. Hur blev då livet för Bernadotte i Sverige, som då var ett land i gungning kan man säga, krigstrött och ekonomiskt kaos? Ja, det var inte alldeles lätt. Han togs väl emot, gjorde man. Han var mycket omtyckt. Men i början så betraktade han nog den här befattningen mer som en trampolin, en språngbräda till en finare befattning. För liksom det är varje ambitiös fransk politikers dröm idag att bli president, så var det nog på den tiden varje ambitiös marschalks dröm att bli regent i Paris. Han ville bli kung av Frankrike. Och han arbetade åt det hållet. Han hade folk som arbetade för sig i Paris. Det var därför det var särskilt plågsamt för honom att vara med i det sista stora kriget mot Napoleon. Svenska trupper var med. Det var för övrigt det allra sista stora kriget Sverige var med om i Europa. Bernadotte var då chef för Nordarmén. Han hade mer än 158 000 man under sig. Av dem var 20 000 svenskar. Men han sparade på svenskarna. De användes knappast alls. För han behövde dem i kriget om Norge som han planerade efteråt. Bernadotte var i huvud taget mycket försiktig i det här kriget. För att han ville inte vara med om att stycka eller plundra Frankrike. Och han kunde inte tänka sig att vara den som kom som en segerherre över franska gränsen. Det finns de som säger att det ändå var så att det var tack vare Bernadotte som alliansen kunde besegra Napoleon, för han kände ju Napoleon bäst. Och det är många fransmän som då tyckte att Bernadotte var en förrädare mot Frankrike. Han var i Paris den dagen då Bourbonerna återuppsattes på Frankrikes tron. Det var sista gången han var i Frankrike och det var också mycket plågsamt för honom att vara där som en representant för segermakterna. Men nu kunde han i alla fall inkassera belöningen för att han hade varit med i kriget. Alliansen hade gett honom godkännande så att säga att få anfalla Danmark för att få Norge. Och då kom han med sina trupper. Men det behövdes bara 900 mörnerska husarer för att besegra Danmark. Och det kriget mot danskarna var det allra sista kriget Sverige hade på europeiska fastlandet. Efter kriget så blev det fred. Och då gjorde Bernadotte så att han bytte ut Sveriges sista besittningar i Europa, Pommern och Rügen, mot Norge. Och så betalade han 1 miljon kronor emellan ungefär. Norrmännen blev ju naturligtvis fruktansvärt upprörda. Det blev ett nytt krig och svenska trupper skickades mot vårt broderfolk i väster. Och det kriget i sin tur var det absolut sista kriget där svenska reguljära trupper var med. Det var 1814, för 177 år sedan. Fast det var inte mycket till krig, det var inte många som stupade där. Men norrmännen blev besegrade och Bernadotte åkte dit. Och nu visade han sin statsmannaskap. Han gav norrmännen mycket större frihet än vad de hade haft under danskarna. Och han gav dem en modern författning efter mönster från franska revolutionen. De fick en enkammarriksdag medan vi i Sverige fortsatte långt efteråt med ståndsriksdagar. Och det blev naturligtvis jubel för Karl Johan. Och därför heter den här gatan Karl Johan i Norge idag. Och därför finns det här slottet här i Oslo. Det var Bernadotte som hittade på det, eller initierade det. Så var det bara för kronprins Karl Johan att åka hem till Stockholm och långsamt förlika sig med sitt öde. Han skulle aldrig bli kung av Frankrike. Men han blev kung av Sverige och Norge, och dessutom en krönt sådan. Här levde han i 34 år. Han var 81 när han avled. Men det var ett ganska ensamt liv för Bernadotte här uppe. Han lärde sig aldrig svenska ordentligt. Han umgick så mycket få svenskar. Han höll egentligen aldrig riktigt hovliv. Han var aldrig ute på jakt. Han hade mycket sällan stora eller lysande fester. Han var helst inomhus. I brev till vänner och till hustrun i Paris kunde han ibland klaga lite över Sverige. Så här skrev han till exempel en gång på våren. Här, min kära vän, är naturen sorglig, dyster och livlös. Och de första dagarna i april har ännu inte skänkt oss ett enda grässtrå. Han som var en varm och kännande gaskonjare, han kunde ibland beskriva Sverige som ett land utan känslor, utan värme, utan vin och mat. Hans skepsis till den svenska maten satt mycket djup. Och för att vara riktigt säker på att han verkligen fick någonting att äta som han kunde äta vid middagsbordet, så lät han alltid ha den här äggkoppen stående vid sin tallrik. Då kunde han i alla fall äta kokta ägg. Och det blev en tradition på slottet att ännu idag när det är stora galamiddagar så har man en äggkopp stående vid kungens tallrik. Även om maten säkert är mera ätlig idag. Bernadotte, han frös väldigt mycket i Sverige. Så det varmaste rummet på hela slottet, det var hans sängkammare. Och jag sitter just nu i det som är kvar av sängkammaren. Och det var därför han ogärna steg ur sängen på vintern. Och det var därför han tog emot sina ministrar i sängkammaren. Det var ju det varmaste rummet. Och därför har man talat om sängkammarregementet. Men Bernadotte var en mycket hårt och seriöst arbetande man. Han läste allt han kunde komma över om Sveriges historia och geografi. Han var en mycket skicklig talare, fast då på franska förstås. Och hela livet så behöll han en viss skepsis och misstänksamhet mot rörelserna i tiden. Han anade sabotage och attentatsförsök. Då var hans sängkammare mycket noga bevakad på nätterna. Och därför hade han alltid det här kassaskåpet stående i sängkammaren. Och i den skulle det alltid finnas 1 miljon kronor i guld och kontanter. För säkerhets skull, ifall det skulle bli fråga om snabba förflyttningar. Han hade varit med förr. Desiree höll sig borta så länge hon kunde. I början hette det att det var för att hon skulle hjälpa Bernadotte att bli kung av Frankrike. Men hon hade andra intressen. Hon hade egna vänner och släktingar som bodde kvar i Paris. Men så småningom så dog de eller försvann eller drev sig i landsflykt. Så hon kunde bara förlika sig med sitt öde, hon också. Hon kom upp till Stockholm 12 år efter det första besöket. Men hon lät kröna sig till drottning. Det gjorde hon 11 år efter Karl Johans kröning. Men det var en riktig kröning enligt konstens alla regler med kröningsmusik komponerad av Berwald och allting. En gång ångrade hon sig och var redan ombord på fartyget på väg bort då hon vände om och kom tillbaka i alla fall till Stockholm. Kungen och drottningen levde allt mer isolerade, ensamma. De umgicks bara med sina släktingar och med några få svenska vänner. De gjorde natt till dag, i synnerhet Desiree. Hon steg sällan upp före 12 på dagen, ofta 1-2 sådär. Hon brukade äta frukost 4 på eftermiddagen. Varje kväll 6 skulle hon göra en promenad i vagn, som det hette. Och då helst ut till Djurgården, där hon tittade och var i Rosendals slott. Var det vädret dåligt, och det var det ju ofta på vintern, så brukade hon åka runt på Stockholms borggård någon timme eller så. Farmors kring-kring kallade barnbarnen det. Sen åt hon lunch när andra avslutade sin middag ungefär. Sen satt hon uppe med sin närmaste uppvaktning då till 3-4 på morgonen. Då Desiree och Karl Johan satt i salongen på nätterna, satt de och pratade på franska naturligtvis med varandra om Frankrike, om gamla vänner. Och ju äldre kungen blev, desto äldre blev minnena. Han talade om Napoleon och gamla fältslag eller sin tid som underofficer. Riktigt lugn och trygg kände sig nog inte Bernadotte förrän den dagen han såg sitt första barnbarn 1826. Och sen kom de andra. Då först kände han att nu var dynastin trygga. Minns ni det här köket i Po i det Bernadotteska hemmet där sagan om Bernadotte började? När man sitter här så är det lätt att se likheterna mellan Gustav Vasa och Bernadotte. Bägge två var ju icke-kungliga som kom till Sveriges tron och grundade dynastier. Båda kom i en tid då Sverige var i svår politisk ekonomisk kris och båda två lyckades återge nationen dess självförtroende. Båda var mycket intresserade av näringslivet. Båda var misstänksamma och maktlyssna. De hade liknande temperament. De kunde brusa upp och de var häftiga. Båda var mycket intresserade av sin egen profil, sin propaganda. Och båda var mycket intresserade av sina privata förmögenheter. Men det finns stora skillnader. Gustav Vasa var ju en man som styrde och ställde helt efter sitt eget huvud. Medan Bernadotte, som ju var son till en advokat och sakförare, han styrde efter det som var lag och rätt. Gustav Vasa var ju fruktad av sin samtid och blev mycket folkkär långt senare. Han var ju så fruktad att om man fick ett brev av Gustav Vasa, då var det bara att gå ut och valla skidorna. Och den här mytbilden om den populära kungen, den gjordes ju av kungar och dynastier långt efter Gustav Vasa. Men Bernadotte däremot, han var genuint omtyckt ända från början. Och sen blev han kanske något mindre omtyckt på slutet. Därför att han var väldigt konservativ och fick liberalerna och andra emot sig. Men Bernadotte var väldigt skicklig. För att av alla de troner som blev tillsatta under Napoleons tid finns det bara huset Bernadotte kvar. Och där slutar väl sagan om den äventyrslystne 17-åringen som 1780 hörde ropen från kungens värvare, lät sig skrivas in i armén. Han blev kung av både Sverige och Norge och hans barn och barnbarn och barnbarns barn blev kungar och drottningar i sjätte led.